Det blir allt dyrare för barn att idrotta.
Det var ju när jag blev målvakt när jag såg att det var verkligen dyrt och hur vi skulle göra det här, men hoppades jag att vi kunde ha råd med det.
Kostnaderna för barnidrott har fördubblats på 20 år. Finfluencers kommer med ekonomiska råd på sociala medier, men det är riskfyllt att följa dem. Moa Langemark från Finansinspektionen gästar programmet. Det här är Plånboken med en repris från tidigare sändningar i år och jag heter Anna Berg. Den vars barn spelar ishockey eller tennis behöver vara beredd att hosta upp 24 000 kronor om året minst. Är det handboll som gäller kostar det 10-9 000 för fotboll. Det här är alltså kostnaden i snitt per år för att låta ett barn eller en ungdom idrotta i en förening. Och den kostnaden har fördubblats på 20 år enligt en studie från Riksidrottsförbundet. Vår reporter Petra Cavini träffade hockeymålvakten Emilia Leppiniemi i Göteborg.
I Angered Arena, på en bänk utanför sargen, sitter 13-åriga Emilia fullmunderad i sin målvaktsutstyrsel. Hon började spela hockey för 6 år sedan efter att hon sett en NHL-match med sin pappa på TV.
Och jag vill också vara som dem och vara ute på isen och spela.
För Emilia, som har autism, är hockey mer än bara en sport. Det är hennes specialintresse.
Jag har ju alltid haft svårt i skolan, men på något sätt kan jag fokusera jättebra på hockeyn. De kallar ju mig svamp, att jag suger in all information, fast det gör jag inte i skolan. All press och sånt släpper från mina axlar. Jag känner mig stolt att jag är bra på någonting. Jag vill lyckas med dem.
Och vad är lyckas?
Att jag blir ett hockeyproffs så att jag kan försörja mina föräldrar.
Emilia är ett av många barn som spelar hockey här i Angered. En stadsdel i Göteborg där många barn lever i ekonomisk utsatthet. Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet har kostnaderna för idrott nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Och de stigande priserna gör det svårt för många barn som Emilia att fortsätta spela. Det är något som Jan Mellgren, ordförande för Göteborgs hockeyklubb, har observerat på nära håll.
Har du märkt av att det har varit en prisökning?
Ja, herregud. Det är bara förnamnet skulle jag vilja påstå. Det är mer än en fördubbling på vissa varor. Bara för några år sedan kostade det ett halsskydd under 100-lappen. Nu är det 350 spänn. Toppskridskor för 1,5 eller 1,9. Nu kostar den 12 000 minst. Så det är extremt stor kostnadsökning. Det är nog många föräldrar som backar från idrotten idag för att det är kostnader.
Månadskostnaden per barn som idrottar ligger idag i snitt på 800 kronor enligt rapporten från Riksidrottsförbundet. Prislappen varierar kraftigt beroende på idrott, ålder och en komplex mix av engagemang från både föräldrar och förening, geografiska förutsättningar och ambitionsnivå. Bland de dyraste sporterna är ishockey. Här i Angereds ishall är det föreningen GHC, Göteborgs hockeyklubb, som gör det möjligt för barn som Emilia att spela. Jan Mellgren berättar att de investerat omkring 500 000 kronor på lånutrustning genom medel från sponsorer och Göteborgs stad. Dessutom är medlemsavgiften låg.
När vi säger att det kostar 100 kronor i medlemsavgift, jaha, är det så? Det finns ju en glädje i det. Och när man ser det här glittret i barns ögon när de får sätta på sig utrustningen, så då blir man ju nästan tårögd, för de har inte pengar till det.
Medan den genomsnittliga månadskostnaden för ett barn som spelar ishockey enligt rapporten landar på 2000 kronor betalar Pia och hennes man samma summa för både Emilia och hennes lilla syster som också spelar ishockey här i GHC.
Om vi uppskattar att det var ungefär 20 barn på isen idag, hur många av dem tror du inte hade kunnat spela om det inte fanns det här stödet från föreningen?
Mer än hälften.
Varför då?
Men det är ju det kostar.
Trots att föreningen aktivt arbetar mot kostnadsutvecklingen går den inte att undkomma. Speciellt då barnen passerar en viss ålder. Det blev mamma Pia varse när Emilia bestämde sig för att bli målvakt och behövde ett nytt kombinat. Det som skyddar över kroppen.
Då skilde sig priset 2000 kronor från junior till nästa storlek. Så det blev lite sådär bara wow.
Till skillnad från priset för en utespelare som Pia uppskattar ligger på mellan 5 till 6 000 kan utrustningen för en målvakt gå upp mot 30 000 kronor. Lösningen fann Pia i olika köp- och säljgrupper på Facebook. Trots att allt inte gick att köpa begagnat insåg Pia snart att hon kunde spara 1000 lappar utan att tumma på kvaliteten.
För det finns många som slutar väldigt tidigt. Som är med en kort period och då har man möjligheten att få riktigt bra saker till bra priser.
Det kräver däremot tid att hålla nere kostnaden.
Det kan ta många timmar, letandet. För det är också svårt att hitta någon som verkligen har säljerat saker man ska ha många dagar.
Det är genom sitt föräldraengagemang och stöd från föreningen som Pia och hennes man halverat genomsnittskostnaden för döttrarnas ishockey. Ändå påverkar det familjens ekonomi med en kostnad på 24 000 kronor om året.
Man åker inte bort sättet som man kanske gjorde innan.
Pia berättar att hon och många andra föräldrar kombinerar sina semestrar med resor kopplade till barnens ishockey. Och det är just sådana insatser som för föräldrar kan vara svåra att förutse och som bidrar till att kostnaderna drar iväg utöver medlemsavgifter.
Bränsleparkeringar, det kan ju vara en timmars bilresor till matcher. När det behövs bytas ut lite skydd och det kan ju hända som att akut går sönder någonting som man inte hinner planera lite längre fram.
Trots det är endast 8% av föräldrarna som medverkar i rapporten från Riksidrottsförbundet beredda på att sänka sina krav på verksamheten för att få ner kostnaderna. Något Jan Mellgren, som är ordförande i GOC, tror kan bottna i att kommersialiseringen av barn- och ungdomsidrotten har ökat markant.
Företagen har ett fokus på elitidrott och hela idrottens DNA är egentligen uppbyggt på att man ska bli elit. Man måste fundera på det som dyker upp nu i fotboll, handboll och hockey. Den privata marknaden.
Mellan år 2015 och 2023 har det skett en fördubbling av barn som deltar i extra träningar och specialiserad coachning.
Och då betalar man till privata personer utanför egentligen idrottsrörelsen ganska stora pengar. Och det här är en utveckling som vi inte har sett förut. Det är helt nytt.
För 13-åriga Emilia som satsar på ishockey har det länge varit en dröm att få åka på ett sånt träningsläger. Förra året när hennes mamma Pia lyckades samla in tillräckligt med pengar från släktingar blev den drömmen verklighet. Däremot var det med blandade känslor eftersom Emilia var den enda i sitt lag som hade möjlighet att åka.
Det är ju inte jätterättvist. I en klubb kan det vara en som ändå har råd och en som inte har råd. Och då blir det lite pinsamt.
Mamma Pia håller med. I och med att andra föräldrar i laget kämpar för att överhuvudtaget ha råd med barnens ishockey.
Jag har ju pratat med en annan mamma och hon har skaffat sig ett extra jobb nu för att kunna klara och finansiera. Så jag förstår ju de föräldrarna som haft det svårt att det kanske inte har blivit fortsättning.
Hur förklarar man det för ett barn liksom?
Det är jättetufft förklarat. Tyvärr, jag har inte möjligheten.
Även Emilia har varit orolig för att kostnaden ska stå i vägen för hennes hockeydrömmar.
Det var ju när jag blev målvakt när jag såg att det var verkligen dyrt och hur vi skulle göra det här, men hoppades jag att vi kunde ha råd med det. Det finns ju en liten pojke i vårt lag som brukar stå vid målet och vilja rädda puckar, och då har jag frågat så här: vill du ha målvakt? Och han säger så här: ja. Men så säger jag: varför blir du inte det? Ja, men min pappa vill inte det. Då tänker jag liksom, jag måste vara jättetacksam att vilka föräldrar jag har som accepterar att jag vill bli målvakt. Jag visste att hon skulle fixa det, min mamma, för att hon bygger ihop familjen och hon fixar det.
Om du inte fick spela hockey, hur hade det känts?
Det går inte så att tänka sig. Jag skulle vara jätteolycklig. Nu är jag så lycklig med hockeyn, så jag skulle inte klara det alltså.
Ja, det var Emilia Läppiniemi som är så lycklig för att spela hockey i Göteborgs hockeyklubb, reporter Petra Cavini. Välkommen till Plånboken, Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiölds högskola.
Tack så mycket.
I samma studio som vi hörde om i reportaget har du tittat på vem som bär ansvaret för att kostnaderna för barn- och ungdomsidrott har ökat så mycket. Här i studion finns också Anna Iversson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Vad tänker du om att kostnaderna för idrottande barn och ungdomar fördubblats de senaste 20 åren?
Ja, men som vi hör här i inslaget så beskriver Emilia oerhört väl hur viktigt det är för henne att vara i den gemenskap som det innebär att vara i en idrottsförening. Och det här är ju verkligen någonting som är vårt huvuduppdrag som vi arbetar med varje dag, att välkomna alla barn och unga. Och nu har vi fakta på bordet i de här kostnadsstudierna, och det är ju oroväckande om det skulle kunna innebära en exkludering som vi får tydliga signaler på i det här fallet.
Men ser ni de konsekvenserna redan nu då?
Ja, vi har inte kunnat se det eftersom vi också nu kan se att barn- och ungdomsidrotten ökar. Vi har de högsta nivåerna någonsin om vi tittar nu på 2024 års siffror. Och vi har en fantastisk utveckling. Och det är också intressant i studien att trots att kostnaderna ökar så upplever ju också föräldrarna att man får värde för den verksamhet som man bedriver. Man får, som det står i studien, valuta för pengarna. Så att man är ju villig också att vi investerar det innebär, och också som vi kunde höra här i inslaget.
Ola Segnestam Larsson, i studien som nämns i inslaget har man räknat fram en snittkostnad på 9 400 kronor per år för barn som idrottar. Vad är det som kostar?
Det är väl fyra olika poster, och då är väl tre som är mest intressanta här. Den ena är avgifter, den andra är utrustning, det hör vi också i inslaget här. Vi pratar om skridskor eller halsskydd och så. Och det tredje är resor, och då ser man att alla de ökar. Sen finns det en slaskpost som kallas för övrigt, men det är också en mängd kostnader som finns där förstås då.
Men det är inte alla sporter som har så stora kostnadsökningar. Ridsporten till exempel har lyckats hålla kostnaderna nere. Hur har de gjort?
Ridsporten är ju jätteintressant. Dyr sport i absoluta termer, om man jämför till exempel med de andra som ingår i de här studierna. Men över den här senaste perioden så har ju de lyckats hålla kostnaderna i schack. I den studie som jag har gjort så nämner de ju till exempel det arbete som man har med föreningarnas ekonomi. Där man ser på liksom övergripande, hur ska man få till en bra ekonomi i föreningen överlag? Förbundet har den typen av utbildningar och material och hjälper föreningarna att få bättre ekonomi.
Och vilken roll spelar föräldrarna då för att kostnaderna ökar?
Ja, det är ju knepigt. Det är ju som Anna säger, föräldrar tycker att det är dyrt. Det visar de här undersökningarna. Men de tycker samtidigt också att de får värde för sina pengar. Och där blir ju en utmaning om föreningen vill kanske försöka hålla kostnaderna i schack. Men föräldrarna driver på vad det gäller val av utrustning, vad det gäller omfattning på resor eller de här extra kostnaderna. Så det är ju en svår post för föreningarna.
Och förutom föräldrarna då, vem bär ansvaret för att det är så dyrt för barn att idrotta, skulle du säga?
Ja, det finns ju förstås en mängd faktorer som inte föreningar och idrotten kan påverka. Vem vet, vem är inte ledsen idag för elkostnader eller räntekostnader? Det gäller ju även för föreningar. Det ideella engagemanget nämner man, föräldrar till exempel som trycker på. Det som jag har varit intresserad av har ju varit att prata med representanter för föreningarna och fråga dem och förbunden. Vad kan de göra för att hålla kostnaderna ner för barn och unga?
Mm. Om man går upp ett snäpp då och tittar på Riksidrottsförbundet, vad har de för ansvar tycker du?
Ja, jag tycker att de har ett stort ansvar, och jag tycker i viss mån också att de tar och har tagit det ansvaret. Tillfälliga satsningar till exempel, de bedriver de här studierna. De jobbar ju också mycket med idrottens värderingar som handlar om att idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla.
Skulle de kunna göra något mer?
Då blir ju det blir ju den frågan som jag tänker. Jag tänker att det finns saker som kan göras. Och när jag då har intervjuat då representanter för till exempel lokalföreningar så pratar de ju om en önskemål om att kanske tydligare nationella direktiv från både det egna förbundet och Riksidrottsförbundet som gäller barn och unga. Man pratar om att knyta stöden som sker då man får för barn och unga, att knyta dem tydligare till vilken nivå man har på kostnader för barn och unga.
Mm. Vad har ni för ansvar, Anna Ivarsson?
Det vi har gjort här och nu är att vi har tagit fram ett utbildningsmaterial, ett stödmaterial som varje förening kan använda i sin föreningsmiljö tillsammans med tränare, med styrelse, med ledare. Och här finns ju stöd med våra 19 RFSU-distrikt som jobbar nära föreningarna. För vi behöver ha en bred dialog i det, och framförallt i samtalet vi har här och nu är oerhört viktigt.
Ja, men jag har tittat på det där materialet också, och det enda konkreta tips jag hittar där det är att föreningarna ska ha en dialog om kostnader. Är det tillräckligt?
I det här skedet som vi är nu så har vi ju fakta och kunskap på bordet med de här kostnadsstudierna som precis är släppta. Och det innebär att man också behöver ta ett eget ansvar i den egna föreningen och den egna styrelsen. Och dialogen ska ju förstås kunna leda till ett samtal om vad det eventuellt vi strukturellt eller kulturellt vill förändra. som förälder kanske man behöver fundera över om man är väldigt drivande till att vilja planera för en resa, en kupp, och kanske ändå beakta och tänka lite längre. Vad får det för konsekvenser för de andra barnen i det här laget om vi ska be oss iväg på en lång resa? Hur ser det ut till exempel med utrustning? Behöver vi trycka våra namnen på alla tröjor, eller kan vi kanske använda andra delar?
Men nu pratar vi om vad Riksidrottsförbundet, tänker jag, har för ansvar för det här och hur ni ska jobba för att ekonomin ska bli bättre i landets idrottsföreningar. Jag läste era riktlinjer också för barn- och ungdomsidrott, och där står det bland annat, och nu citerar jag: svensk idrott vill möjliggöra idrott för alla under hela livet, oavsett ålder, bakgrund eller ambitionsnivå. Hur arbetar ni för att uppnå det?
Någonting som vi gör väldigt konkret just nu är ju till exempel de områden som polisen kallar för utsatta områden. Det är ju 59 områden idag. Där vi med särskilt stöd från regeringen nu har kunnat initiera en verksamhet i samtliga 59 områden. Det är 305 föreningar som är verksamma där. Och vi arbetar oerhört systematiskt med att hålla nere kostnaderna, att finnas nära de som bor i de områdena. Det är ett väldigt konkret exempel som vi driver just nu.
Jag håller kvar de här riktlinjerna lite, för jag har läst dem också. Och där hittar jag en enda mening som handlar om kostnader. Det står att idrottsförbunden ska identifiera möjliga sätt att hålla nere kostnader för idrottandet. Vad betyder det?
Ja, men vi måste vara tydliga också med det här med vår folkrörelseorganisation, utifrån att varje medlemsförbund, 72 medlemsförbund, också äger sin egen idrott, äger sin egen utveckling. Och här behöver jag förstås på förbundsnivå ha den här dialogen och öppna upp för den här samverkan, precis som Ola också nämner. Det är viktigt att vi lär av varandra. Vad har till exempel ridsporten gjort som har inneburit att man kunnat hålla kostnaderna fasta och ändå inte ökat? Så vår roll blir ju att stödja, att komma med konkret fakta och också utbildning och lära av goda exempel.
Mm. Ola Segnestam Larsson, vad kan Riksidrottsförbundet göra mer?
Ja, men jag tänker att det de gör är ju viktigt. Dialog, samtal och så. Det är ju det här som Anna är inne på. Att jag tänker att man behöver försöka gå från tillfälliga till permanenta satsningar. Jag tänker att kanske Riksidrottsförbundet behöver ha tydligare direktiv. Jag tänker också att man kanske måste knyta de här stöden tydligare till nivån på kostnaderna för barn och unga att idrotta i förening.
Tack Anna Ivarsson, ordförande Riksidrottsförbundet. Och tack också Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi. Hitta billig mat, förhandla ner räntan eller bli rik på bitcoins. Ekonomi har seglat upp som ett allt mer populärt ämne i sociala medier. Och många är de som känner sig manade att ge ekonomiska råd till sina följare. En del ekonomikonton ger matnyttiga tips på hur man kan spara pengar i vardagen. Men det finns också flera populära konton som får kritik för att ge oseriösa råd och måla upp en orealistisk bild av hur man kan tjäna snabba pengar.
Vill du köpa en sportbil eller ha denna view från din balkong? Ja, då kanske du ska lyssna på vissa internetgurus som säger att du ska sluta dricka kaffe och spara dina pengar och bo hemma tills du är 40 för att du ska ha råd med det. Eller så gör du som tusentals andra svenskar och lyssna på vad jag har att säga nu.
Analyshasse har idag över 68 000 följare på Instagram, där han visar upp sin nya lägenhet, sina sportbilar och dyra klockor.
Tror du jag lever det här livet i Dubai genom att jobba på ett vanligt jobb och spara pengar? Det är inte riktigt så det funkar.
Enligt Analyshasse kommer pengarna till lyxlivet i Dubai från trading och smarta investeringar. Och genom att teckna medlemskap i hans exklusiva klubb så får man som följare tillgång till de här unika graferna, tekniska analyser och tips på hur man kan bli lika rik som Analyshasse själv.
Tänk hur stor skillnad det skulle göra för ditt liv.
Men det finns fler som säger sig vilja få oss att tänka smartare när det gäller ekonomi och investeringar. På Instagram, TikTok, YouTube och andra kanaler är det numera fullt av privatpersoner som vill tipsa om hur vi ska få våra pengar att växa och hur vi ska bli både rikare och leva ett mer ekonomiskt liv.
Att börja investera kan kännas lite som en första dejt med börsen. Läskigt, nervös, men väldigt, väldigt spännande.
Det här är helt galet. Jag har precis blivit dollarmiljonär. En galen milstolpe.
Gemensamt för många så kallade finfluencers, alltså financial influencers, är att de visar upp en bild av sig själva som underdogs, som nu genom att göra smarta val har nått ekonomisk framgång.
Jag och Karin är vanliga dödliga människor med vanliga löner som älskar att resa, äta god mat och allt det där. Och vi lyckades spara ihop över 1 miljon kronor på ungefär 5 år utan att dra ner på vår levnadsstandard.
Förutom de mer extrema kontona av typen bli rik och flytta till Dubai finns det också en annan, mer lågmäld nisch med vardagsnära ekonomiska råd där det snarare än att göra våghalsiga investeringar tipsas om hur man kan leva sparsamt och tänka smart med de pengar man har.
Get ready with me där vi går igenom några ekonomiska stora systertips.
Och ska man generalisera så är det framförallt kvinnor som ligger bakom den här typen av konton.
Jag tänkte nu snabbt sammanfatta mitt ekonomiska 2024. Vilka som varit det bästa köpet, det sämsta köpet och det dyraste köpet.
Jenny Garpe startade sitt konto Ekonomiska Lifehacks för 3 år sedan och har idag drygt 12 000 följare som får råd om allt ifrån hur man sänker sina matkostnader och hittar gratis barnkläder till hur man förhandlar ner priset hos sitt försäkringsbolag.
När jag började kontot så var målet 10 000 följare. Så att jag har ju nått det och nu har jag väl inget riktigt mål mer än att jag tycker det här är kul och vill fortsätta driva det här kontot. Och folk i min närhet tycker inte att det här är superkul att prata om. Och jag, alltså, när du väl trycker på play så kan jag prata om det här hur länge som helst. Så det är jätteskönt att nu ha min egen värld. Jag kan prata med människor som vill lyssna på mig.
Jenny står på altanen till huset i Nacka utanför Stockholm som hon och sambon köpte förra året.
Så att det, vi har letat i hus i 4 år innan vi hittade det här huset. Och det är ju byggt 79 så att det är ju inte jättenytt och ja, det är inte jättestort heller.
Till vardags jobbar hon som frilans inom filmbranschen. Men utanför jobbet är det här med ekonomi ett av hennes stora intressen. Och hon har tidigare skrivit en bok i ämnet som hon planerar att ge ut längre fram.
Det är ju väldigt tillfredsställande att hitta bra deals på grejer. När jag hittar, ja men så här, om jag ska köpa någonting och så hittar jag liksom att jag kan få det mycket billigare här vid den här rabattkoden eller så. Så är det ju liksom en väldigt, man blir ju glad. Det är som en tävling typ att vara sparsam. Men också att jag kan välja då istället vad jag vill lägga mina pengar på. Och det är inte så att jag alltid är snål på allting utan jag bara väljer det här är viktigt för mig. Det lägger jag pengar på och det här lägger jag inte pengar på. Om jag väljer så här, men nu vill jag lägga pengar typ att jag köpte en bil. Då var det fortfarande jättekul att jag kunde hitta en bra deal på bilen och liksom räknade ju på affären. Så att det var ju inte bara så här, jag köpte en bil och det kostar en massa pengar utan det finns ju hela tiden det ekonomiska tänket med.
Är du snål?
Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du min sambo skulle han säga att jag är snål, ja. Frågar du mig så skulle jag säga att nej, jag är nog bara ekonomiskt smart.
Och precis som de flesta andra ekonomikonton på Instagram gör Jenny ibland reklam för olika företag genom betalda samarbeten.
Jag är väldigt selektiv själv vilka betalda samarbeten jag gör. Men självklart, alltså jag lägger otroligt mycket tid på det här. Så det finns ju en önskan om att kunna få liksom lite betalt för den tiden. Men jag tycker man ska väldigt vara selektiv och göra samarbeten för saker som man faktiskt står för. Och som känns bra i magen för en själv. Jag skulle aldrig kunna liksom försöka kränga på någonting som inte är... som jag inte står för. Jag vill liksom inte lura mina följare utan allt handlar ju verkligen om ett förtroende som jag byggt upp till dem.
Men det här med betalda samarbeten är inte det enda sättet för finfluencers att dra in pengar. Och ju fler följare, desto fler möjligheter. Hos de riktigt stora kontona säljs det till exempel egna budgetappar, privat coaching och medlemskap i egna communities. Och det har riktats skarp kritik mot flera kända finfluencers vars investeringsråd har fått följare att förlora pengar. Det förekommer också kritik mot betaltjänster som inte håller måttet och mot hur vissa finfluencers inte berättar för sina följare om sitt startkapital utan får att låta som om de har gjort sig rika på att bara följa sina egna ekonomiska råd. Trots den här kritiken är sociala medier idag den plats där många, särskilt unga personer, hämtar sin kunskap om ekonomi. Och det behöver inte vara något negativt, tycker Jenny Garpe bakom kontot Ekonomiska Lifehacks.
Ja, men de kunskapskällor man haft tidigare har inte varit så opartiska. Ja, men till exempel som banktjänstemän, de har ju en egen agenda. De är ju säljare och vill tjäna pengar på dig. Så att det är inte så att allt du har lärt innan är objektivt. Men självklart så måste man ju vara källkritisk och själv tänka på vad man väljer att ta till sig och inte. Och alltid ha lite de glasögonen på sig.
Sist i Linda Aktens reportage hörde vi Jenny Garpö. Välkommen, Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack så mycket.
En av fem personer i 20-30 års åldern litar på de ekonomiska råden de får genom influencers. Det tycker ni på Finansinspektionen är så allvarligt att ni vill varna för att följa en del av de här råden. Vad är det som är så farligt?
Ja, men till stor del så handlar det ju om precis det här som vi hörde i reportaget. Flera av dem står ju inte under vår tillsyn. Någon nämnde att man kan ju inte heller lita på en bankrådgivare. Och så kan det ju kanske vara att vi har sett intressekonflikter hos bankrådgivare. Men där utövar vi ju tillsyn och kan agera. Det kan vi inte mot merparten av den här marknaden.
Det finns ju, som vi hörde i reportaget, väldigt olika sorters konton. Hur skulle du beskriva den här världen?
Den är ju otroligt spretig. Dels så kan det ju handla om aktörer som vi har sett som ju ägnar sig åt att manipulera aktiekurser och då vill som få sina följare att haka på de här snabba ökningarna.
Till exempel. Men vad då gör man det? Hur manipulerar man en aktiekurs?
Ja, men om man till exempel går ut med information att nu ska vi alla investera i den här aktien så kan man ju få en effekt. Men det är alltså en kriminell verksamhet och då kan vi ju agera. Men sen kan det ju också handla då om aktörer som vill få folk att prenumerera på deras tjänster och som tjäna pengar på det. Eller att man bara vill skapa content och få samarbeten. Och så finns det ju de som bara vill vara ute och ventilera och diskutera sina iakttagelser och erfarenheter från finansmarknaden. Men vi behöver ju komma ihåg här också att det finns ju en rad studier från bland annat den amerikanska och nederländska marknaden som har visat att de som följer Finfluencers råd får en sämre avkastning än vad börsen i snitt har avkastat. Så det går alltså sämre för dem än om man bara hade investerat i till exempel en bred billig fond.
Vad är det man ska se upp med?
Men man behöver vara källkritisk och ställa de råd och tips man får i förhållande till annan information som finns där ute. Men sen behöver man ju också vara medveten om att antalet bedrägerier är ett problem på hela finansmarknaden, i hela samhället. Du kan idag inte vara säker på att de råd och tips du får kommer från en människa av kött och blod, även om det ser ut som det. Det kan mycket väl vara en AI som ligger bakom.
Du pratar ju om att haussa upp aktiekurser till exempel. Det finns också andra investeringsbedrägerier. Finns det någon specifik målgrupp som liksom lätt det faller offer för det här?
Nej, men alla är ju potentiella målgrupper för bedragare, det ska man vara medveten om. Men just när det kommer till investeringsbedrägerier så har vi ju sett en större risk för ofta personer med lite mer kapital på kontot, och då kanske det handlar om män i medelåldern som har liksom byggt upp en hel del kapital. Då vänder man sig mot dem och använder sig av liksom den finansmarknadslingo som de kanske då är vana vid, och använder sig av väldigt sofistikerade verktyg för att locka in de här personerna då i bluffar helt enkelt. Mm.
Många influencers har ekonomiska samarbeten. Hur påverkar det deras trovärdighet?
Nej, men är det så att man har ett ekonomiskt samarbete så behöver man ju också tydligt märka upp det. Och du som konsument behöver ju också då vara uppmärksam när du läser råd och inspiration från influencers, om det är så att det handlar om marknadsföring.
Behövs det någon typ av tillstånd för att ge ekonomiska råd på sociala medier?
Men är det så att du ger individanpassad investeringsrådgivning så ska du ha tillstånd hos Finansinspektionen. Men det är också viktigt att man kommer ihåg att lagstiftning kan inte lösa allt. Går vi fram och reglerar en viss del av finansmarknaden, så kan vi vara säkra på att det kommer finnas aktörer som poppar upp i en annan gråzon. Du kan också alltid gå in på fi.se och titta i vårt företagsregister om det är en aktör som står under vår tillsyn eller som kanske till och med finns på vår varningslista. Då behöver du verkligen dra öronen åt dig om det skulle så vara fallet, och vara medveten om att stora delar av den här branschen eller den här världen är oreglerad idag.
Och så finns det inga snabba pengar, det brukar
Nej,
ni säga.
Exakt. Det finns inga genvägar på finansmarknaden.
Det sa Moa Langemark, Finansinspektionen. Och det här reprisprogrammet är allt från oss just nu. Vill du höra flera plånboken så hittar du dem i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss så mejla planboken@sverigesradio.se. Ludvig Larsson sköter tekniken och jag heter Anna Berg. Och om en vecka är vi tillbaka igen.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.